Jag tänkte få inleda detta ashram med ett intressant ord ur predikaren, det första kapitlet. Där ska vi läsa verserna 16, 17 och 18. Predikarens bok. Jag sa i mitt hjärta, se, jag har förvärvat stor vishet och jag har förökat den så att den övergår allas som före mig har regerat över Jerusalem. Ja, vishet och insikt har mitt hjärta inhämtat i rikt mått. Men när jag nu vände mitt hjärta till att förstå vishet och till att förstå oförnuft och dårskap, då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind. Ty där mycken vishet är, där är mycken grämelse. Och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga. Det är den där sista versen jag är ute efter. Den tycker jag är spännande. Och det är den ju bland annat därför att den viktigaste orsaken till att vi förökar vår insikt, det är ju att vi vill bemästra livets plåga. Tänk bara så mycket pengar som anslås till cancerforskning. Eller för den delen till utveckling av nya missiler och kärnvapenrobotar. För att ingen ska kunna angripa och ockupera oss. För att vi ska skydda oss för livets plåga. Så inhämtar vi mer och mer kunskap. Och nu sitter ju alltså predikaren i Jerusalem. Och säger att det kommer att sluta precis på motsatt vis. När man förökar sin insikt så förökar man sin plåga. Det är ju ett spännande ord. Varje gång man hittar någonting i Bibeln som inte stämmer med vad man är van vid, så har man ju fått ett gott uppslag till lite funderingar. Det här är ett ord som jag har gått rätt länge och småtuggat på lite grann ibland. Det måste vara väldigt aktuellt det här. Vi talar om kunskapsexplosion. Och vi talar om informationssamhälle. Under detta nådens år 1994 så har möjligheten öppnats för dig att du kan koppla in dig på något som kallas för internet. Har du hört talas om det? Har du bara en dator och ett litet modem och betala lite för det, så kan du få möjligheten att kommunicera med alla andra idioter som också har skaffat sig en dator och ett litet modem. Och du kan skicka vilket meddelande du vill till vem du vill. Vi kan föröka vår insikt. Och detta bör alltså enligt predikaren rimligen leda till att vi förökar vår grämelse och vår plåga. Hur ska vi nu avgöra frågan? Är det vi som har rätt eller har predikaren rätt? Eller kanske vi ska uttrycka det så här, har han sett något som vi inte har sett? Något som har undgått oss? Finns det viktiga upptäckter att göra? När vi börjar se oss omkring i livet och för att pröva den här tanken, så kan vi ju till en början lägga märke till att i världen finns det fattiga länder och rika länder. I de fattiga länderna har man lite kunskap. De flesta har lite kunskap. Det är bland annat därför de är fattiga. Men i de fattiga länderna vill man leva. Det är inte alltid man kan. Det händer att man svälter ihjäl. Dukar under för kanske enkla infektionssjukdomar som vi klarar. Väl nutrierade som vi är. Hur är det hos oss då? Ja, vi kan leva. Men hos oss är det många som inte orkar. Vi har mycket kunskap. På något sätt orkar vi ändå inte med livet. Alltså finns det, kan vi säga, lite spetsat uttryckt länder där man vill leva men inte alltid kan. Och så finns det länder där man kan leva men inte alltid orkar eller inte alltid vill. Och det här är ju tillräckligt paradoxalt för att man ska liksom ruska på huvudet lite grann och säga att han kanske har rätt, predikan. Det kanske finns något i det här. När han nu talar om insikt och grämelse och plåga så är det ju lätt gjort att vi tänker på kunskapens träd. Det som i svensk bibelversion kallas kunskapens träd på gott och ont. Men som säkert bör översättas kunskapens träd om gott och ont. I hebreiskan finns ingen preposition alls. Där står kunskapens träd gott och ont. För så skriver de praktiska judarna. De slösar inte med orden. Utan prepositionen får vi lägga dit efter eget gottfinnande. Det träd som ger kunskap om gott och ont. Och det är kanske den kunskapen som framförallt är svår att hantera. Det kanske inte är så att du förökar din grämelse och din plåga om du lär dig multiplikationstabellen. Men den moraliska kunskapen, nu talar vi om ett ganska stort fält av människans kunskapsområde. Det innefattar moral, politik, psykologi, filosofi, sociologi och religion. Alltså allt det här som skiljer människan ifrån maskinen. Hela det kunskapsområdet är det något underligt med. Människan sträckte sig efter kunskap och det låter ju väldigt fint. Och det skulle bli så bra. Människan skulle till och med göra skapelsen bättre än Gud hade gjort den. Och det har vi ju som ledmotiv än idag. Att göra det hela lite bättre än när Gud har fått lägga sista handen vid. Den kunskapen är svår att hantera. Den är som ett tveeggat svärd. Den ger många vinster, men den skapar också många problem. Mycket grämelse och mycket plåga. Ett enkelt exempel som jag tycker är väldigt illustrativt. Det är detta att i vår tid har vi ju mycket kunskap om hur en lycklig barndom ska se ut. Och vilket ansvar som åvilar föräldrar till barn. Om hur deras barndom ska formas för att de ska bli förståndiga och välanpassade som vuxna. Och ju mer insikt man har i barnuppfostran, desto mera grämelse. Eller hur? Jag gjorde det som en upptäckt när jag blev morfar för snart 5 år sedan. Det var så underbart med barnbarn. Man behövde aldrig vara orolig för vad de skulle säga till sin terapeut när de blev vuxna. Utan man kunde vara som vanligt folk med dem. Man hade inget betungande ansvar. Jag såg det på tåget på vägen hit. Där satt en familj med några barn i 4-5-6 års ålder någonting. Och två av de här barnen rusade runt i tåget och förde ett förfärligt väsen och liv. De slogs och gapade och skrek och tjoade och kimmade och det var allmänt otrivsamt. Fadern gjorde ingenting. Modern vädjade maktlöst till dessa barn, tiggde och bad att de skulle hålla sig lite lugna. De struntade ju fullständigt i vad hon sa. Till sist blev jag trött på det där och högg en av ungarna i armen och sa: nu håller ni er lugna. Då tittade, det var den äldre av de båda gossarna. Då tittade den yngre, 4 år, norsigt på mig. Och det var helt klart att han var fullständigt på det klara med vem av oss det var som bestämde. Det var han. Samtalstonen bestämdes av honom och inte av mig. Vi gör som vi vill. Kroppsspråket var fullständigt otvetydigt. Vi vågar inte längre vara föräldrar. Vi är så rädda för vad som ska hända med barnen. Ja, vi ställer frågan, blev då barnen lyckligare sen vi lärde oss att uppfostra dem på det här sättet? Jämfört med vad de var när man uppfostrade barn, så att säga, genom att bara vara människa. Ja, det är ju svårt att jämföra. Ingen av oss har ju det tidsperspektivet riktigt. Jag har ibland tänkt på min egen far. Jag har ju ett tyskt efternamn. Och det beror på att min farfar och hans förfäder var tyska. Farmor var däremot svenska. Min far, som föddes i seklets barndom och växte upp i Tyskland, han fick en för den tiden ordinär tysk uppfostran. Och det bestod i att han fick stryk en gång i veckan. Farfar hade någon sorts liten historia med tre läderremmar som han slog barnen med. Och han skulle naturligtvis ha fått fängelse för barnmisshandel om det hade varit i Sverige idag. Och till det dråpliga med denna uppfostran hörde också att barnen fick stryk en gång i veckan vare sig de hade gjort något eller inte. Och det är ju inte svårt att räkna ut vad det ledde till. Det var ju alltså en uppfostran som efter varje vanligt rimligt vettigt mänskligt begrepp borde ha lett till sin motsats och inte till några goda slutresultat. Och åtminstone föreställer man sig att min far på det sättet skulle ha blivit en djupt olycklig och missanpassad människa. Han var något av det sundaste jag har träffat i min dag. Folk frågar mig ibland var jag har fått min ljusa och härliga gudsbild ifrån. Och jag säger det att den övertog jag från min far. Inte så att han predikade Kristus för mig, för det gjorde han inte. Men genom hans sätt att vara. Fadersbegreppet är för mig något väldigt okomplicerat. Och det hade kanske varit så att om han på ett tidigt stadium i livet hade fått lära sig väldigt mycket om barnuppfostran, så hade han kanske fått en insikt som hade förökat hans grämelse. Grämelsen över att inte ha fått den uppfostran som stod i böckerna att han borde ha fått. Det här är ett intressant kapitel. Den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga. Det här är ju några dagar efter jul. Och julen ger oss en annan möjlighet att pröva den här principen. Julen är ju den högtid då man ska ha gemenskap, eller hur? Det är därför som vi konkar iväg till brevlådan med ett halvt ton julkort. Oftast utskrivna efter en lista som är uppgjord någon gång i mitten på 60-talet. Och som man har hållit på och bockat av sedan dess, vare sig man vederbörande adressat lever eller ej. Ty detta är gemenskapens högtid. Och slutresultatet är ju att vi känner oss aldrig så ensamma som till julen. Det är ju gåtfullt. Jag tänker på en människa som nu är död och som jag kände under många år. Han var egentligen en enstöring. Tyckte bäst om att isolera sig. Och det gick bra så där 360 dagar om året. Men till jul gick det inte. För då kände han sig så ensam. Han var ensam året runt. Och det gick bra. Men till jul, då kände han sig ensam. Därför då skulle man ha gemenskap. Till midsommar ska man ha roligt. Och därför är ju midsommar ett elände. Där folk super ner sig och gör en massa underligheter. På något sätt finns det någonting som är upp och ner eller bak och fram. Och vi ska titta lite grann på några texter om det här. Vi ska gå till Romarbrevet kapitel 9. Jag menar nu inte att kunskapen om barnuppfostran inte kan vara positiv. Det är den. Men den har samtidigt en smärta med sig. Och det är inte alldeles givet på förhand vilken av effekterna som överväger. Romarbrevet 9 ska vi se på nu, 30:e versen. Där håller ju Paulus på att kämpa med frågan om varför evangeliet tas emot av hedningar och inte av judar. Och så skriver han så här: vad innebär nu detta? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet har vunnit rättfärdighet. Men en rättfärdighet som bygger på tro. Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, kom inte fram till den lagen. De som strävade efter rättfärdighet hittade den inte. Men de som inte strävade efter den, de hittade den. I slutet på 10:e kapitlet pekar Paulus ut detsamma. Verserna 20 och 21. Och då citerar han två verser ur Jesaja 65. De här båda texterna står i ett sammanhang direkt efter varandra. Och Jesaja går så långt att han säger: jag blev funnen av dem som inte sökte efter mig. Jag visade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel säger han: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och motspänstigt folk. Detta folk som alltså strävade efter rättfärdighet beskrivs här som det folk som inte hittade rättfärdigheten, och så beskrivs det som ett olydigt och motspänstigt folk. Medan de som inte strävade, de snavar över rättfärdigheten som om den bara låg där. Det finns något bak och framvänt i livet. Om vi går tillbaka till 9:e kapitlet. så kan vi läsa från 13 till 18 verserna. Det är också skrivet: Jakob har jag utvalt, men Esau har jag förkastat. Vad innebär nu detta? Kan Gud göra orätt? Naturligtvis inte. Han säger ju till Mose: jag ska förbarma mig över vem jag vill, och jag ska ha medlidande med vem jag vill. Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävanden, utan på Guds förbarmande. Skriften säger ju till farao: det var därför jag upphöjde dig, för att jag skulle visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Så förbarmar han sig över vem han vill och förhärdar vem han vill. Nå, det här är ju inte alldeles lättbegripna texter eller verser. Men jag tror så här, att en viktig fråga både för människolivet så som vi lever det var och en som individ, men också för människosläktets historia, det är att vi ska komma fram till någonting. Och det hela går inte ut på att vi ska göra det ena eller andra. Gud kan göra allting själv, och dessutom mycket bättre. Men det handlar, tror jag, om att vi ska upptäcka någonting, lära oss någonting, komma till en klarhet om något. Och det kanske kan uttryckas så här, att människans strävanden betyder ingenting om inte Gud ger ett innehåll. Det som är viktigt i livet är inte det du och jag gör, utan det Gud gör i oss. Det finns ju goda skäl att tro att predikaren är identisk med kung Salomo. Han säger ju faktiskt själv i den vers vi läste nyss att han hade förvärvat stor vishet, större än någon som regerat över Jerusalem. Låt oss i alla händelser höra vad Salomo har att säga om det här i den 127 salmen. Vi ska läsa de två första verserna där. En vallfartssång av Salomo. Om Herren inte bygger huset, så arbetar det förgäves som bygger på det. Om Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. Det är fåfängt att ni tidigt står upp och sent går till vila och äter ert bröd med vedermöda. Detsamma ger han åt sina vänner medan de sover. Det här är ju också en lite gåtfull text. Vem är det nu som vakar över staden? Vem är det som vaktar staden? Vem är det som bygger huset? Ja, det är ju så att när huset är färdigt och invigt och alla blå snören är avklippta av tillresande kungar eller drottningar eller vad det kan vara, så kan man ju tycka det att ja visst, det var ju bygggubbarna här ifrån Skanska eller vad det nu var. Det var ju de som byggde huset. Det är ju ingen tvekan om det. Och det säger Salomo också, att ja visst, det är de som bygger huset. Men ändå, om inte Herren är med i det som sker, så betyder det ingenting. det blir ingen glädje med det. Det leder inte till något positivt slutresultat. Utan det kanske bara blir någonting som står och skräpar. Vi kan göra mycket, vi människor. Vi kan uträtta mycket, vi kan bygga mycket. Men vi kan inte åstadkomma något meningsfullt. Det vi gör blir meningsfullt bara om Gud, så att säga, är med i det som sker. Om Gud är med och bygger huset, så blir det ett meningsfullt bygge. Är han inte med, så kanske det bara blir ett mögelhus. Om Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. Ja, det kanske inte spelar någon roll hur höga murar man bygger då. Hur många kärnvapenbärande interkontinentala kryssningsrobotar man har. Om inte Gud är med och vakar, så kanske det inte spelar så stor roll. Då kanske det istället bara är något destruktivt att vi har de där robotarna. Det kanske bara är någonting som istället skapar krig. Nyckelordet i sammanhanget tror jag är ordet strävan. Vi ska gå tillbaka till Romarbrevet, till 7 kapitlet. Som är ett mycket intressant kapitel. Ty där talar ju Paulus om vad som händer med människan när hon får veta Guds vilja. När lagen kom, vad hände med människan då? När människan fick skriftligt på hur livet borde vara för att funka som bäst. Åh, tänker vi, då, det borde ju bli grejen. När Gud liksom talar om hur man gör. Det borde bli något alldeles i toppenväg. Och så säger Paulus, det gör det inte. Vi läser 7-13 versen. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls, det var synden. För att den skulle avslöjas som synd vållade den mig döden genom det som är gott. Så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Det här är ju ord som vi ofta utlägger så här, att när vi får veta Guds vilja så grips vi av en oemotståndig lust att göra tvärtom. Lite grann efter modellen, står det 90 på en landsväg, så kan man lova att nästan ingen kör 90. Mer än en möjligtvis traktorer. Lastbilar kör 110, folk med husvagnar kör 120 och resten kör 150. Bussar i linjetrafik brukar flyga förbi med risk för körkort och allt. Det är ju så vi brukar utlägga det. När lagen kom fick synden liv och jag dog. Alltså då grips vi av benägenheten att göra tvärtom.
Med tiden har den tanken slagit mig att det är nog egentligen en ganska ytlig tolkning av det Paulus vill säga oss. Därför att han talar ju rimligen om sin egen livserfarenhet här. Han greps inte alls av någon lust att göra tvärtom, utan han blev ett monster genom att göra precis som det stod. Det är det underliga. Därför att lagen väckte hans strävan. Det är folk som strävade efter rättfärdighet, nådde den inte. Därför att de ville åstadkomma den själva. Kanske inte alls i något uppblåst högmod, utan bara i den falska föreställningen att det människan gör betyder så mycket. Gud som är ute efter att visa att det är egentligen bara hans prestationer, eller vad vi ska kalla det, som egentligen betyder något. Han vänder på steken. Han låter den hitta rättfärdigheten som inte frågade efter den. Och det är precis berättelsen om den förlorade sonen. Hemmasonen. Som strävade med rättfärdigheten. Han står där arg som ett bi på slutet. Lillebror som totalt struntade i allt sammans, levde i sus och dus. Han snavar över den när han kommer hem och ska bli dräng hos sin egen far. Och vad är liksom poängen i det? Jag tror att den stora poängen är detta. Att människans strävan, den är någonting som förblindar oss för Gud. Sätt fart på människans strävan och hon upphör att se Gud. Och inte bara att, så att säga, se Guds person, utan på något sätt att se nådens realitet. Detta att livet är ju uthärdligt bara i nådens sammanhang. Bara där vi med kärlek kan se på varandras kantigheter och besvärligheter och krångligheter och så här, jobbigheter. Bara i det sammanhanget är ju livet uthärdligt. Sätt fart på människans strävan. Och hon börjar att övervärdera betydelsen av sina egna gärningar. Och samtidigt tappar hon insikten om både vem Gud är och vad nåd är. Det känns ju behagligt allra först att mina gärningar betyder så mycket. Alltså är jag en betydelsefull person. Det måste jag ju vara eftersom mina gärningar betyder så mycket. Men det där, det vänds ju på något sätt efter ett tag i ett ansvar som man säckar under mer och mer. Därför att om mina gärningar betyder mycket, då är ju också mitt ansvar stort. Och den som förökar sin insikt förökar sitt ansvar och sin plåga. Vi går tillbaka till predikarens bok igen, nu till det tredje kapitlet. Vi ska läsa de 14 första verserna. Och det är ju också en sån där text som man undrar, vad har den i Bibeln att göra egentligen? Har ni tänkt så någon gång när ni har läst det? Vi prövar att se. Allting har sin tid och varje företag under himmelen har sin stund. Födas har sin tid och dö har sin tid. Plantera har sin tid och rycka upp det planterade har sin tid. Dräpa har sin tid och läka har sin tid. Bryta ned har sin tid och bygga upp har sin tid. Gråta har sin tid och le har sin tid. Klaga har sin tid och dansa har sin tid. Kasta undan stenar har sin tid och samla ihop stenar har sin tid. Ta i famn har sin tid och avhålla sig från famntag har sin tid. Söka upp har sin tid och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid och kasta bort har sin tid. Riva sönder har sin tid och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid och tala har sin tid. Älska har sin tid och hata har sin tid. Krig har sin tid och fred har sin tid. Vad förmån av sin möda har då den som arbetar. Jag såg vilket besvär Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att de inte förmår att till fullo från början till slut fatta det verk som Gud har gjort. Jag insåg att ingenting är bättre för dem än att de är glada och gör sig goda dagar så länge de lever. Men om någon kan äta och dricka och njuta vad gott är under all sin möda, så är också detta en Guds gåva. Jag insåg att allt vad Gud gör ska förbli evinnerligen. Man kan inte lägga något därtill eller ta något därifrån. Och Gud har så gjort för att man ska frukta honom. Den sista meningen är intressant. Gud har gjort det så här för att vi ska frukta honom. Och Guds fruktan handlar ju inte om att gå omkring och vara rädd för yttersta domen. Utan det handlar ju om att förstå vems gärningar som betyder något. Att förstå skillnaden mellan Gud och människa. Jag sa alldeles nyss det här med att ditt och mitt liv går ut på något. Hela historien går ut på något. Vad är målet? Jag har grunnat mycket på det. Kommer säkert att fortsätta om jag får leva och hälsa. Så långt jag kan förstå det idag är kanske målet detta, att Gud ska kunna betro dig och mig med sin makt och förmåga. Och ändå bibehålls skillnaden mellan Gud och människa. Vi blir inte hans jämlikar, utan vi blir förvaltare av hans kraft, av hans vishet, av hans förmåga. Ge en människa makt. Hon tappar känslan för skillnaden mellan Gud och människa. Hon växer upp i himlen. Varje gång det blir väckelse så tenderar ju Guds församling att spåra ut. Gud utgjuter sin kraft. Och vi har en underlig förmåga att tappa besinningen när Guds kraft uppfyller församlingen. Vi börjar tala om att ja visst, vi är ju gudar. Åtminstone med litet g. Och vi talar om vad vi ska göra med Guds kraft. Det första som hände med Jesus när han har blivit döpt i Jordan och går därifrån uppfylld av heligande. Han blir förd ut i öknen. omedelbart ska det testas om Guds, faderns kraft är någonting som han är benägen att använda för egen räkning. Eller om det är något som han ställer till förfogande för andra. Alltså om det ska stå i själviskhetens tjänst eller i kärlekens tjänst. Där tror jag, där lyser det fram. Vad går det hela ut på? Jo, att vi ska kunna betros med allt det som Gud förfogar över. Utan att Gud upphör att vara Gud. Men på något sätt är ju detta det svåra. Så fort någonting av det Gud äger och förfogar över ställs till vårt förfogande för att förvaltas, så vaknar vår strävan. Och vi vill ta över. Vi vill börja räkna oss som jämlikar. Det är viktigt det här som Paulus skriver om Jesus, att han räknade inte sin jämlikhet med fadern som något han ägde, utan det var något som han var beredd att avstå från. Och precis det tror jag det handlar om. Att Gud ska kunna göra oss så jämlika utan att vi blir jämlika. Det betyder ju att det enda du kan förvalta på rätt sätt, på ett sunt sätt, är det som du är beredd att avstå från. Det som du inte kan släppa ifrån dig har ju redan väckt din strävan. Bara det som du kan släppa ifrån dig kan du använda på ett sunt sätt. Det låter ju lite lustigt nu när predikaren talar om att krig har sin tid och fred har sin tid och samla ihop stenar av sin tid och kasta undan stenar av sin tid och så vidare. Betyder det att Gud ligger bakom alla krig? Nej. Den slutsatsen kan vi inte dra. Men hur människan än strävar och hur hon än anstränger sig och jobbar och sliter och står i, så är det så här i alla fall. Och kommer att förbli till slutet. Vi längtar efter att med vår strävan kunna göra den stora freden. Den som inte kan äventyras. Det har inte gått hittills och kommer inte att gå. Guds församling håller ju på att snickra på den ständiga väckelsen, det har ni väl hört. Väckelse har sin tid och icke-väckelse har sin tid. Vi är överflödande med knep och tekniker för hur man ska bära sig åt för att få den ständiga väckelsen. Och i denna vår strävan blir vi ju destruktiva. Om inte annat så sliter vi Kristi kropp i stycken. Vi blir ovänner med varann om inte något annat inträffar som är ännu värre. Vi behöver få stånga oss blodiga mot tillvarons villkor. För att förstå att det blir kanske inget hus byggt om inte vi bygger huset. Vi kan inte sitta och rulla tummarna, det blir inga hus av. Men det blir ändå ingen glädje med huset om inte Gud är med i det som görs. Och det här är ju så att säga en tillvarons dubbelexponering. Predikaren säger ju nu så här, han kommer ju fram till någonting som låter väldigt konstigt. Misstänkt likt resignation, uppgivenhet. Han säger att Jag insåg att ingenting är bättre för dem än att de är glada och gör sig goda dagar så länge de lever. Jaha, det låter misstänkt i konsumtionssamhället, eller vad säger ni? Det där att ja, det är bara att äta och stoppa i sig och festa om och ha roligt liksom. Jag tror inte det är det predikaren menar. Utan att det han vill säga oss är detta, att när vår strävan väcks till liv så grips vi av missnöje. Därför att det vi börjar sträva med, det är vi ju inte nöjda med. Och jag sa nyss att vi kanske inte kan nyttja de resurser vi har i livet annat än om vi är beredda att avstå från dem. Och jag tror att man kan uttrycka samma sak på ett annat sätt. Att vi kanske inte kan förändra något i tillvaron annat än om vi är nöjda med det. Du kanske bara kan förbättra det du är nöjd med. Det är också en sån här ut- och invänd tanke. Men vi kan ta två exempel. Om du vill citationstecken förbättra, slut på citatet, församlingen som du hör till, så är det rent ödeläggande om du gör det därför att du är besviken på församlingen. Därför att då kommer du in i församlingens mitt och bränner av. Och alla hukar sig för dina förbättringsförslag. Känner sig värdelösa, utklassade och är det också. Utan nu ska det bli en riktig församling av det här, säger du. Som om det inte var en riktig församling. Det kommer inte att bli någon riktig församling på det viset, utan det slutar med att alla blir ovänner. Både med dig och med varann. Kärleken kommer att pysa ut genom springorna i huset. Du ville förbättra församlingen och du åstadkom motsatsen. Därför att du gjorde det med en strävan. Du var inte nöjd med församlingen i befintligt skick. Och därför blev det ingen kärlek i det du gjorde. Jag sa förut att julen är den högtid då man ska ha gemenskap. Därför är ensamheten outhärdligare än någonsin under julen. Och vi kan se det där i ett annat sammanhang. Fram på vårkanten så står det i alla kolorerade veckoblad om hur en kvinna måste se ut för att kunna visa sig på badstranden. Och det för med sig att somliga börjar och nypa lite grann så här i främre bukväggen för att se hur pass tjockt lager av underhudsfett som kan föreligga. Och sen börjar den stora bantningsvansinnet att utbreda sig. Och detta att om man börjar banta därför att man är missnöjd med sin kropp, så slutar det väldigt lätt med självsvält. Det är en helt annan sak om jag kan försonas med att ja, så här ser jag ut och det är härligt och Gud har skapat mig över måttan underbart, som David säger. Men det är lättare att röra på sig om jag väger några kilo mindre, så att vi ser till att få bort de där kilorna. Det är två helt skilda världar. Att banta när man är nöjd med sin kropp och att banta när man är missnöjd. Därför att när man är missnöjd så vaknar en strävan till liv. och i den ligger något ont, även om det man strävar efter är något gott. Och det jag tror att predikaren vill lära oss, det är detta att för att vi ska kunna leva, för att vi ska kunna mogna, för att vi ska kunna utvecklas, så måste det finnas en grundläggande förnöjsamhet. Jag tror att all förändring på ett sätt börjar med bönen: Herre, försona mig, gör mig försonad med den situation jag befinner mig i nu. Gör mig försonad med mitt liv som det ser ut idag. Därför att då öppnas möjligheten att någonting, det som är levande, kan växa och utvecklas, så att säga, av sin egen inneboende växtkraft. Och det betyder ju alltså att det är väldigt viktigt det här med att få rätt syn på betydelsen av sina egna gärningar. Och det här är ju svårt. Det här är jättesvårt. Därför att i sin iver att göra människor ödmjuka har ju kyrkan i alla år klubbat ner folk i skoskaften. Och det kan ju hända att ni känner er nedklubbade nu också. Men det finns en vila i att upptäcka hur lite det man gör betyder. Faktiskt. Vad händer med när man får jättemassa kunskaper om barnuppfostran? Åh, man knäcker ju ihop av ansvaret. Bara jag inte säger någonting nu över middagsbordet som är fel, därför att då blir mina unga trasiga i alla världens tider framöver. Ja, man orkar ju inte sätta barn till världen på det sättet, under sådana villkor. Det betyder ju inte att man inte, att man ska bli fullständigt hänsynslös eller omänsklig, att man inte tänker sig för. Men det finns någonting i den här kunskapen som kan väcka vår strävan, som kan överdriva betydelsen av det vi gör på ett osunt sätt. Det finns en sorts sund upptäckt i detta, att komma till klarhet om att käre gode Gud, vad lite det betyder som jag gör. Utan att man drabbas av mindervärdeskomplex eller jantelagar eller vad vi nu kallar det allt. Utan det bara får bli en härlig vila. Det som kallas för barnaskap i Bibeln. Och det kallas också för Guds fruktan. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. Han har ändå gjort det så att vi kan liksom inte ändra på livets villkor. Vi hittar på nya mediciner och det dyker upp nya sjukdomar. Vi hittar på nya sociala reformer och det kommer andra sociala problem. Allt har sin tid. Och vi är egentligen mycket maktlösare än vi förstår. Frågan är bara om vi fattar att den maktlösheten egentligen är något väldigt välsignat. Eller om vi kämpar med näbbar och klor för att åtminstone slippa se den. Den som förökar sin insikt, han förökar sin grämelse, säger predikaren. Och det är ett stycke av korsets vishet det här. att det som ser ut som den stora, det stora nederlaget, det är den stora segern. Och vi blir aldrig fullärda i detta att se Guds tvärtombild. Den som vi tycker är ett negativ, men som egentligen är ett positiv. Nu ska vi be tillsammans. Herre, hjälp oss att förstå det liv vi lever. Inte på det sättet att vår plåga och grämelse ökar, utan på ett sådant sätt att våra ögon öppnas för din storhet och din betydelse. Vi behöver din hjälp, Herre. Lär oss att ta vara på vår livserfarenhet på ett sådant sätt att vi ser vad det är ditt ord talar om. Och kan leva i samklang med tillvarons förutsättningar istället för att stånga oss blodiga. Amen.